Ja, det här är som vanligt Åke Sandin. Och då börjar Radio Tuff, Tyresö, U-lands- och fredsförenings sändning nummer 1461. Programmet i största korthet. Som vanligt delar Radio Tuff ut rosor till välförtjänta som skrivit eller sagt något bra. Bland annat till läsvärda journalister. Rysslandskännaren Stefan Lindgren intervjuas om den påstådda ryska aggressiviteten. Sen hörs Komela Girma om sitt gamla hemland Etiopien inför ett tufft möte den 14 mars. Men först signaturen för veckans rosor.
Say Sibon, lovers in France. When they swing to romance, because it's all so good. Yes, I see bound.
Ja, peppad av den positive Louis Armstrong kommer nu veckans rosor ifrån Radio Tuff. Den första vill jag ge till Johan Mattias Sommarström, Sveriges radios korrespondent i Mellanöstern, som gjort flera inslag om det glömda kriget i Jemen, där tiotusentals människor dödats under de tre år saudisk bombflyg drabbat många civila. Över 2 miljoner människor har drivits från sina hem och över hälften av befolkningen lider av allvarlig undernäring eller svält. Läget förvärras betydligt av en handelsblockad som Saudiarabien och dess allierade införde efter rebellernas framgångar. Enligt FN råder i Jemen den värsta humanitära katastrofen i världen för närvarande. Tyvärr uppehåller sig Sommarström på regeringens område, varför hans rapportering blir hårt vinklad. Sen en ros till den fredsaktive Farshid Alabili Farshi som på Facebook skriver, citat: samtidigt som Saudiarabien halshugger kvinnor för att ha haft sex utanför äktenskap, kapar händer för att man har snattat och avrättar genom hängning för att man är regimkritiker, exporterar vi från Sverige avancerade vapensystem och till och med var vi på god väg att bygga upp en hel ny vapenfabrik för denna diktatur. Saudiarabien liknar inte under någon omständighet överhuvudtaget någon demokrati i något avseende. Och Farshid slutar med uppmaningen: stoppa all relation, både politiskt och affärsmässigt, till denna diktatur. Länge leve frihet, demokrati och solidaritet. Slutcitat. Farshid är sedan länge en av de ledande fredsaktivisterna i Nässjö fredsförening. Sedan ros till de två demonstrationer som den 28 februari utanför riksdagen mot svensk vapenexport, till exempel till krigförande såsom Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Den ena utfördes av 5 fredsorganisationer och deras ordförande eller generalsekreterare, alltså av Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds, Malin Nilsson, generalsekreterare i IKFF, Anna Lindenfors, generalsekreterare i Amnesty International, svenska sektionen, Georg Andrén, generalsekreterare i Diakonia och Lotta Sjöström Bäcker, generalsekreterare i Kristna fredsrörelsen. Dessa hade också en debattartikel i samma ämne i Svenska Dagbladet. Sen en ros till Dagens Nyheter som den 4 februari hade 2 helsidor om Förenade Arabemiraten med rubrikerna Emiraten siktar på att bli militär stormakt. och den andra rubriken en storköpare av svensk krigsmateriel. En ros till den prisbelönta journalisten Magda Gad som skriver om Ghouta utanför Damaskus som hålls av rebeller. Hon skriver bland annat, citat, det största problemet i västs medierapportering om Ghouta är att man inte beskriver vem det är som den syriska regimen strider mot. I vissa av artiklarna får man nästan känsla av att det bara är en part som strider, som bombar. Så är givetvis inte fallet. Det är ett krig mellan olika parter och då måste vi som journalister beskriva vilka dessa parter är. Vi måste ange namn på grupper, vilka de är, vad de vill och varför det är krig. Vad som gäller Ghouta och även Idlib, som är de nu pågående offensiverna i Syrien, så hålls dessa områden av olika stridande al-Qaida-grupperingar. En av dessa gruppers ledare stred tidigare under den man som grundade IS i Irak. Slut citat. Därefter klär Magda Gad av mediernas beskrivning av läget. Hon skriver så här, citat. När syriska regimen med understöd av Iran och Ryssland gör militära offensiver mot områden som hålls av al-Qaida, då utelämnar man den informationen och säger istället att det är civila som bombas. Civila har bombats i alla de här krigen, även i Mosul och Raqqa, bombades tiotusentals civila och barn. Majoriteten av invånarna i både miljonstaden Mosul och Raqqa var just civila. Städerna jämnades med marken till grushögar. Många skolor och sjukhus bombades, men då kallades bombningarna för en befrielse och de civila offren benämndes som militära sidoskador. Nu pratar man istället om blodbad och man tar inte heller ansvar för att man själv har varit med och beväpnat sidor i det nu pågående kriget och därmed också är medskyldig till dödandet. Slut citat. Det var Magda Gad, den beundrade journalisten som skrev detta. En ros till professor Anders Rommelsjö som i sin blogg jinge.se skriver under rubriken terroristernas kontroll av Östra Ghouta omöjliggör fred. Bland annat så här, citat. Precis som al-Qaida och andra extremister använde Östra Aleppo som bas för att beskjuta regeringsområden används Östra Ghouta som bas för attacker mot områden i Damaskus kontrollerade av regeringen. Den mäktigaste väpnade gruppen i Östra Ghouta heter Jaish al-Islam. Dess mål är att störta Assad-regimen och Syriens sekulära statsmakt och bygga en islamistisk stat med sharia-lagstiftning som grund. Jaish al-Islam skapades 2013 av ett 50-tal sunnitiska extremistgrupper på initiativ och med pengar från Saudiarabien. Gruppens grundare, Sa'ar Alush, uppmärksammades samma år när hans hatiska utfall mot shia-muslimer och alaviter filmades och spreds på internet. Jaish al-Islams främsta konkurrenten om makten i Östra Ghouta heter Faylaq al-Rahman. Det är också en sunni-extrem grupp grundad med stöd av Qatar och med band till både väststödda rebeller och al-Qaida-gruppen Jabhat al-Nusra. Slut citat. En ros till Rysslandskännaren Stefan Lindgren som uppmärksammat Harald Svenskes svar på Hedins varningsord. Det var Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen som utgav skriften Harald Svenske var en pseudonym för Carl Sundblad. Och den kan läsas i Stefans blogg www.8dagar. Sven Hedin var på den tiden mycket beundrad tack vare sina upptäcktsfärder, och det var långt innan hans högerpolitik ledde honom att beundra Hitler. I ett varningsord som utkom 1912 skrämmer han våldsamt för Ryssland. Skriften spreds i den enorma upplagan på uppåt 1 miljon exemplar. Den distribuerades bland annat av många av Sveriges präster och vände sig mot den liberala regeringens motvilja att upprusta militärt för att istället kunna verka för allmän rösträtt och sociala reformer. Statsminister 1911-14 var den liberala och frisinnade Karl Staaff. Han tvangs att avgå när kungen Gustav V kritiserade sin egen regering i det borgårdstal som delvis hade skrivits av Sven Hedin. Fram till sin död 1915 utsattes sedan Staaff för en vidrig smutskampanj som på Östermalm kulminerade i att militaristiska högermän fimpade sina cigarrer i askkoppar med Staaffs bild på botten. Dagens liberaler följer inte traditionen från Staaff, utan i sin rysskräck stöder de förslag om 10 nya miljarder till militären och en ökning av försvarsanslagen på hela 168 miljarder kronor fram till 2035. Stefan Lindgren hörs om en stund om bland annat dagens rysskräck. En ros sedan till Sveriges Radios Afrikakorrespondent Samuel Larsson som den 25 februari på Studio 1 berättade om Etiopien. Den 14 mars klockan 18 kommer svensk etiopien Kumale Girma till tufflokalen Myggdalsvägen 80 och inleder ett möte om sitt forna fosterland. Han hörs också snart här i Radio Tuff. En ros också till Tuffkalendariet och Tuffbladet som nyligen skickats till Tuffs uppåt 400 medlemmar och ett 50-tal andra. Det som möjliggjorde detta var Lena Sandin som skaffade frimärken och gjorde ordning breven tillsammans med Erika Husberg. Monica Kjellin jobbade med att vika bladen och Ann Sandin Lindgren fixade adressetiketter. Och Theodor Lindgren, kallad datageniet, var som vanligt mycket hjälpsam med dataproblem. Och slutligen en ros till den gamle franske upplysningsfilosofen Voltaire som citeras i Tuffbladet på följande sätt. Kriget är ett djävulskt företag vars mäktigaste egendomlighet ligger där i att vilken banditchef som helst högtidligt ber till Gud innan han går ut för att döva sin nästa. Slut citat och slut på rosorna. Till Radio Tuff med oss en Rysslandskännare, Stefan Lindgren. Putin ska väljas om den 18 mars, va? Och han har höga opinionssiffror, 70%. Hur kommer det sig?
Ja, han har ju i princip varit populär ända sedan den dagen han tillträdde. Det tog inte många månader för honom redan som premiärminister att få ryska folkets förtroende. Varför det? Sen har han, åtminstone sedan 1999, så har hans popularitet legat på mellan 60-70%. Och helt enkelt för att dels gillar ryssarna gillar honom som person, och sen så är de är glada åt att de har fått ekonomiska förbättringar under Putin. Och sen är de också glada för att han så att säga har hävdat Rysslands roll i världen på ett kraftfullt sätt.
Men ekonomiskt har väl Ryssland blivit drabbat av sanktioner och sånt efter annekteringen av Krim och inblandningen i Ukraina?
Ja, alltså det kan diskuteras vem som har förlorat mest på sanktionerna, men troligen har framförallt den mest drabbat är nog Europa, va? USA har passat på att ta ifrån Europa en del marknader, och ryssarna har passat på att utveckla sin egen industri istället för att importera så mycket. Så att Ryssland har helt enkelt orienterat om sin ekonomi och ökat handeln österut för att kompensera för bortfall från USA och EU.
Det påstås att annekteringen av Krim, som var ett folkrättsbrott, att det är populärt bland ryssarna. Hur kommer det sig?
Ja, alltså, det betraktas ju som rysk territorium sedan 1700-talet då Ryssland erövrade Krim från turkarna.
Ja.
Och sen har ju Krim haft en bitvis dramatisk historia med Krimkriget, och sen mest ungefär som av en olyckshändelse så hamnade det i Ukrainas händer i samband med självständigheten 1991.
Ja, Chrusjtjov gav väl bort Krim till Ukrainas, men då var det ju en del av Sovjetunionen.
Ja, just det. Och dessutom så den där överföringen till Ukraina, den stred mot alla folkrättsliga regler. Det fanns inget sånt förfarande i Sovjetunionens författning.
Nej.
Så att de här som är formalisterna som skriker nu om att Ryssland bryter mot folkrätten, de glömmer att överföringen till Ukraina skedde i strid med alla regler.
Ja.
Så att, och dessutom det grundläggande, det är ju att Krims befolkning i tre olika folkomröstningar är det väl,
ja,
har uttryckt sin uppfattning att de vill tillhöra Ryssland.
De är rysktalande de flesta på Krim, va?
Ja. Ja, visst, det är väl 2/3 eller någonting.
Ja. Jaha. Nu har ju Ryssland anses ju aggressivt. Det försämrar säkerhetsläget kring Östersjön, där som är full, vars stränder är fulla av NATO-stater, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark och så vidare. Hur kommer det sig att svenskarna är så rädda för ryssen?
Ja, men Åke, det här är ju en fråga som du kunde ha ställt 1914.
Ja, men jag var inte med då.
När Sven Hedin kom med sitt varningsord och hojtade om faran från Ryssland. Va?
Mm.
Och vad har hänt under de 100 åren? Inte ett skit. Ryssland har aldrig hotat Sverige. Och jag har just har ju skannat in en väldigt intressant skrift av Harald Svenske från Freds- och skiljedomsföreningen, där de svarade på Sven Hedin. En strålande polemik.
Jaha.
Knivskarp. Och där man går igenom svensk-rysk historia och visar att Sven Hedin var helt ute och cyklade.
Harald Svenske, fanns han 1914?
Ja, just det.
Du får skicka över den till mig så får jag citera den.
Ja, det ska jag göra.
Ja.
Det är en fantastisk skrift. Den hedrar verkligen Freds- och skiljedomsföreningen.
Ja, vad roligt. Ryssland är ju aktivt i Syrien också. Mm. Och det var ju säkerhetsrådet beslöt ju om vapenvila. Och ryssarna har erbjudit sig att skaffa en 5 timmar om dagen, en konvoj som ska in i Östra Ghouta, det här stället som rebeller har haft i 3-4 år utanför Damaskus. Det gick inte så bra, sägs det.
Nej, alltså scenariot påminner ju väldigt mycket om Aleppo. Där ett antal tusen beväpnade motståndsmän eller terrorister, vilket man nu väljer, som man nu väljer att se det, kontrollera en stor befolkning, och där människor hade svårt att ta sig ut, sätta sig i säkerhet, och där man då från regeringens sida säger att terroristerna har tagit den här befolkningen som gisslan, och att den enda vägen var att så att säga krossa de här terroristnästerna militärt för att kunna befria befolkningen.
Och det gjorde man ju.
Så gick det ju Aleppo. Och det, efteråt har ju alla omvittnat vilka fruktansvärda förhållanden man levde under.
De civila, och, ja.
Ja.
Men det gick ju åt många civila där. Precis som Raqqa, när det erövrades från ISIS, då bombade ju USA-koalitionen hejvilt. Och då är det många civila som dödades på grund av det.
Ja. Men de här moderna krigen, alltså de här statskrigen, de är ju fruktansvärda i sina konsekvenser.
Ja.
Och det är ju, den hemska sanningen, det är ju det att de här organisationerna som då finns i Östra Ghouta, de skjuter i huvudsak med amerikanska vapen. Och då undrar man, hur 17 har de vapnen kommit i deras händer?
Vilka organisationer menar du då i Östra Europa?
Ja, det är ju... Jag kan inte namnen, jag ska inte dra namnen, men det är ju framförallt Nusra-fronten är en av de viktiga.
Jaha, det är i Mellanöstern det, ja.
Ja.
I Syrien.
Ja, just det.
Du sa Öster Europa. Jaha, ja. Då förstår jag. Det är ju en Al-Qaida-inspirerad.
Det är ju en Al-Qaida-rörelse. Ja. Och nu har ju samtliga motståndsorganisationer gått samman under ett tak i Östra Ghouta.
Jaha.
Det innebär ju att...
Det är terrorister bland rebeller och så.
Ja, det innebär förmodligen att det är terroristerna som sätter dagordningen. Va?
Ja.
Och de har ju alltså minerat. Hela Östra Ghouta är ju... Omkretsen är ju minerat. Det går ju inte att ta sig ut.
Nej.
Och,
men det är ju väldigt ensidigt skildrat. Från väst.
Ja, det är det ju. Och vi lever ju i någon sorts informationsblockad där de nyheter som når ut, de är ju alltid negativa för den syriska regeringen. Och det återspelar ju helt enkelt att västvärlden har ju satsat på att få ett regimskift i Syrien. Ja.
Och den här syriska människorättslaboratoriet i England, mystisk organisation, det citeras ju jämt och ständigt i de svenska medier.
Ja, jo, de har ju i och för sig ett väldigt kontaktnät, men siffrorna överdrivs antagligen hela tiden för att framställa regimen i en sämre dag.
Sammanfattningen av det här, Stefan Lindgren, blir väl att vi inte behöver vara så rädda för det Ryssland som beskrivs så aggressivt av svenska medier och politiker.
Nej, det tror jag inte. Det faktum att Ryssland är aktivt i Syrien, det återspeglar väl bara att Syrien och Egypten var ju, har ju traditionella allierade med, var med Sovjetunionen och senare då med Ryssland.
Ja.
Och de, Ryssland är ju då närvarande i luften och i någon mån på marken i Syrien som en, alltså de, det är ju den enda utländska makt som är närvarande på ett legalt sätt. De har ju inbjudits av Damaskus att...
Medan turkar och israeler som angriper, ja, Syrien och amerikaner de menar folkrättsligt felaktigt.
Ja, ja, visst. De saknar helt mandat att rätt att vara och operera i Syrien. Va? Det ingår i ett försök att om man inte kan välta regimen över ända så vill man, siktar man väl på att stycka landet.
Mm. Ja, tack så hjärtligt Stefan Lindgren för den här rapporten. Lite annorlunda mot normala skildringen av Ryssland. Ha det så bra, hej då.
Ja, tack för dig själv, hej då.
Telefon från Spånga har vi nu till Radio Tuff. Komela Girma. Det är ett lättare namn, Thomas Svensson. Du är inte svensk, va?
Nej.
Utanifrån?
Etiopien.
Jaha, hur länge har du bott i Sverige?
27 år.
Oj, oj. Och du jobbar på Tekniska högskolan?
Nej, jag har studerat Tekniska högskolan, men jag jobbar socialt på Valtning.
Jaha. Den 14 mars kommer du till Tufflokalen, Myggdalsvägen 80, för att berätta lite grann om vad som händer i Etiopien. Det har ju hänt många saker där nu. Premiärministern har avgått i undantagstillstånd. Etiopien är ju det efter Nigeria folkrikaste landet i Afrika. 100 miljoner invånare.
Det stämmer det.
Det finns olika språk, va?
Ja, det är uppskattat i 82 olika språk.
Oj, oj, oj. Ja, vilket är det största? De största språken?
Största språket i Oromo.
Jaha.
Befolkning då.
Jaha. Och religiöst så är det rätt många kristna i Etiopien.
Det är blandade, både kristna och muslimer som är, det kan man säga 40-60 kanske, någonstans där liknande, eller 50-50 någonstans.
Aha.
Någonstans där.
Men vad är det som har hänt i Etiopien nu då? Det har varit på svenska media för en gångs skull. Varför har premiärministern avgått och det har utlyst undantagstillstånd i landet? Hur kommer det sig?
Ja, det senaste året har hänt stor förändring i Etiopien.
Ja.
Däremot är jag förvånad med att de svenska medier inte har tagit tidigare själva frågan om Etiopien. På grund av det själva... svenska journalisterna som satt i fängelse i Etiopien från den tiden har blivit själva politiken.
Det var två svenska journalister som satt i fängelse
i Etiopien. Ja, just det.
Ja. Varför?
Frisläppt tidigare mellan den av premiärminister som inte lever längre.
Ja. Varför är det undantagstillstånd då? Är det oroligt i Etiopien?
Ja, som alla känner till i Afrika, det är många afrikanska länder odemokratiska och i etiopiska regimen säger att det yttre, säger de, det är demokratiland. Men själva verket är inte demokrati. Den som precis styr i Etiopien, det är en liten folkgrupp på, som består för 60 miljoner invånare i norra delen. Det var 1991 när de tog makten med hjälp av i Eritrea.
Vilken folkgrupp är det?
Tigray.
Jaha.
De fortfarande har stor makt i Etiopia. Men däremot de har bildat en koalition med olika folkgrupp. Fast det själva verket är det de som styr bakom.
Men det har ju frisläppts tusentals politiska fångar i Etiopien.
Det här är ju, de har gjort det de senaste månaderna. Det vill säga, de har fått lite tryck ut från både från USA och från Europa.
Ja.
Och då vill de visa att det är ett demokratiskt land i landet. Men själva verket är det inte så. Fortfarande underjordiska avrättning som pågår.
Ja.
De stora motståndarna är frisläppt. För att folk ska kunna se det är allt yttre. Men det är inre som är problemet.
Du får berätta mycket mer om det här när du kommer till Tuff Byggdalsvägen 80 den 14 mars klockan 18 Komela Girma. Eller hur?
Absolut ska jag göra det.
Ja. Du är hjärtligt välkommen och det är lyssnarna också. Tack för att du har Komela. Du heter Komela, va?
Ja, jag heter Komela. Tack för att ni inbjudit mig och ja, då syns vi den 14 mars.
Just det. Det ska bli trevligt. Tack för att du har. Hej.
Tack för att du har. Hej då. Hej.